Välkommen till Medveten konsumtion podcast. Forskning visar att många vill konsumera mer hållbart, men ofta inte vet hur. Det här är podcasten som ger tips och råd för att konsumera mer medvetet. Den här avsnittet kommer att handla om hållbart sparande. Ett högaktuellt ämne i dagens läge då vi rekommenderas att konsumera mindre och spara mer i den mån vi kan. Vi har fått in frågor om hållbart sparande från er lyssnare och följare som jag tänker ställa till en riktig expert inom området, Jakob König. Hej Jakob!
Hej, hallå!
Hej, först och främst, vem är du?
Jag är projektledare och sakkunnig på initiativet Fair Finance Guide i Sverige, som är ett samarbetsinitiativ mellan 6 civilsamhällsorganisationer, bland Sveriges konsumenter där jag jobbar, och även Naturskyddsföreningen, Amnesty for Action, Diakonia och World Animal Protection. Och initiativet syftar till att granska hur våra pengar används på banken när det gäller hållbarhetsfrågor.
Och hur används mina pengar på banken? Om jag har ett vanligt sparkonto, är det så att pengarna bara ligger där eller används de av banken?
Nej, men precis. Alltså, pengar på banken ligger ju inte i en låda och väntar på att hämtas ut en dag, utan de används ju av banken för att investera eller finansiera alla möjliga typer av verksamhet. Mycket andra liksom, företag som vill låna eller investeras i. Och det kan ju vara allt ifrån sånt som har en positiv påverkan på miljön, planeten, till det som har den allra mest förödande påverkan. Så att vad våra pengar gör på banken är en väldigt viktig del om man vill leva liksom ett mer hållbart liv. Och idag är det ju tyvärr så att när många försöker leva mer klimatsmart med sin konsumtion och resor och sådär, så kan det vara så att ens pengar på banken eller i sparfonden går till företag som letar efter olja i Arktis eller som driver på avskogningen i Amazonas. Så det här är ju en viktig del av ett hållbart leverne eller liksom hållbar konsumtion.
Hur kan jag förhindra att banken gör vad som helst med mina pengar? Hur kan jag kontrollera det?
Ja, det är ju tyvärr fortfarande lite snårigt. Och det är ju lite det som initiativet Fair Finance syftar till, att försöka göra det enklare. Vi granskar ju löpande de stora svenska bankernas investeringar och vad de ställer för hållbarhetskrav och försöker pusha dem till att ta större hänsyn till hållbarhet, och framförallt genom att svenska bankkunder hör av sig genom vår sajt till bankerna och uppmanar dem att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Så att vi gör mycket granskningar, och där kan man ju kolla på vår sajt liksom hur höga hållbarhetskrav bankerna ställer och lite vad våra granskningar visat, att de här bankerna stödjer bolag som letar olja i Arktis eller som investerar i företag som exporterar vapen till Jemenkriget. Det finns väldigt mycket allvarliga hållbarhetsproblem i bankernas investeringar fortfarande. Även om att vi ser att det går åt rätt håll.
Men så all den information kan man hitta på hemsidan och då jämföra olika banker, hur de arbetar?
Ja, precis. Så att vi granskar ju då bankerna och de 7 största och även 2 små, väldigt mycket mer gröna banker. Och vi försöker liksom att mobilisera, att ge folk insyn. Vad händer med mina pengar beroende på vilken bank de har? Och sen är ett enkelt verktyg för att försöka påverka genom att man kan mejla skicka ett förskrivet meddelande om att man är nöjd eller missnöjd till bankerna, så att de får den feedbacken från sina kunder. Och det här är jätteviktigt och bra påtryckningsmedel. Sen vi lanserades 2015 så har över 50 000 svenska bankkunder mejlat sin bank via vår sajt. Och det har verkligen vänt upp och ner på spelplanen för bankerna. De känner mycket mer press nu när de Det finns ett specialiserat initiativ som granskar dem. Då finns det både en uppsida att bli bättre, men det finns också en risk att liksom bli kritiserad. Så det är en väldig skillnad. Jag jobbade själv i finansbranschen med de här frågorna på insidan då, så att jag vet ju lite hur det ser ut på insidan och att det behövs kundtryck för att man ska kunna skapa rätt drivkrafter för banker och pensionsfonder att driva på hållbarhetsfrågorna.
Så man som konsument eller som, ja, som konsument i banken, så blir man ändå, får man ändå verktyg för att kunna påverka och ställa med krav. Du tycker att det behövs att de får lite det här extra pushen?
Det behövs, men det behövs verkligen, och det är jätteviktigt. Vi ser ju att bankerna har verkligen förbättrat sig sedan vi har startat det här initiativet. Och de, på ett sätt så är det ju så här att de agerar ju på en marknad, och om det efterfrågas hållbarhet så finns det möjlighet för dem att utveckla mer hållbara lösningar, produkter. Men om folk inte ser problemen och inte vet riktigt vad de ska välja, då undergrävs ju hela den här drivkraften hos branschen att vilja utvecklas. Så att på något sätt så välkomnar de ju också en efterfrågan på mer hållbara investeringar och produkter och sådär. Så att det är del av ett system som liksom måste fungera lite bättre.
Mm. Vad är hållbart sparande då, om vi går dit? Varför är det viktigt?
Jo, men hållbart sparande är ju, alltså, det finns ingen exakt definition, men det handlar ju om att man tar hänsyn till hållbarhetsaspekter när man investerar och lånar ut pengar. Och det kan ju handla om allt ifrån klimatpåverkan, biologisk mångfald, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, skatteflykt. Så det är en ganska bred palett av perspektiv inom liksom, hållbarhetsfrågan. Och det handlar ju om att pengarna går till verksamhet som inte förstör planeten och hellre bidrar till en bättre värld i form av liksom, grön energi eller sociala innovationer eller företag som ligger i framkant när det gäller att ställa om sin verksamhet till mer hållbara affärsmodeller och så.
Varför har det här intresserat dig, att just du arbetar med det här området och driver de här frågorna?
Ja, men jag har jobbat i snart 20 år med just hållbara investeringar, och då dels inne i branschen, men nu sedan 10 år tillbaka utanför. Och ja, jag tycker det är väldigt spännande med finansiella marknader, men jag brinner också väldigt mycket för rättvisefrågor och miljöfrågor. Så att när den här nischen började växa för drygt 20 år sedan jag fick reda på att det fanns, blev det bara liksom eld och lågor. Man kunde kombinera mina två favoritfrågor i ett område och jobba med det. Så att det var ju, det är otroligt spännande. Det är dels väldigt liksom spännande och stora frågor, men det är också att viktigt att finansbranschen tar ett större hållbarhetsansvar. Vad våra pengar går till styr väldigt mycket hur världen utvecklas. Det är liksom, finansbranschen är en sorts metasektor som sitter liksom i toppen av näringslivet och äger och finansierar resten av alla andra sektorer. Så att de bestämmer vad skogsbolaget ska göra, om oljebolaget ska leta efter mer olja eller vem som ska få låna pengar. Så finansbranschen styr så mycket över hur samhället och näringslivet ska ställa om. Och det fiffa är ju att det är våra pengar. Det är ju vi konsumenter, pensionssparare, det är våra pengar som branschen använder. Så vi har ju en möjlighet att påverka genom våra pengar. Och där har ju utmaningen varit då att det har varit och fortfarande är ganska svårt att få insyn och att göra ett informerat val. Att veta att nu blir det grönt. Mina pengar går till grön verksamhet. Jag är en del av lösningen, inte av problemet.
Ja, för det känns som att den här frågan, är det någonting man vill göra för en bättre planet, så är den här delen spelar ganska stor roll, för att just för att pengarna styr så pass mycket som du säger.
Ja, precis. Nej, men det är väldigt viktigt, samtidigt som det är väldigt abstrakt för de flesta, det här med pengar och pengar in på en bank, och det är lite siffror och sådär. Så att det är ju inte så att man ser att okej, här skövlas det regnskog på grund av att det här företaget håller på att expandera sina sojaodlingar, eller liksom det blir väldigt abstrakt, och där någonstans så man måste förenkla det för konsumenter. Och därför har vi liksom startat Fair Finance Guide, att man ska enkelt kunna se liksom, vad gör min bank, hur presterar den, och sen ett enkelt sätt att reagera. För att om man lämnar de här frågorna i folks knä, så är det, blir ganska komplext. Även om det idag är något lättare, att det finns en hel del fler möjligheter att göra ett eget val som man kan. Men det passar inte alla.
Nej, vilka är de största både utmaningarna då och möjligheterna för hållbart sparande i dagens ekonomiska och klimatmässiga situation?
Ja, alltså, möjligheten är ju att jag menar, forskningen visar överlag att hållbara investeringar är liksom mer lönsamma eller lika lönsamma som andra investeringar. Så att det finns liksom ett finansiellt incitament, att man tjänar mer pengar. Det är ju ingenting man vet om i framtiden. Men historiskt sett så visar den mesta forskning på det. Den visar också på att risken är något lägre. Så att de företag som är bättre på hållbarhet är lite mer framtidssäkrade, och det gör ju att om man investerar dem så är risken lägre. Nästa forskning på det. Men sen så är det ju fortfarande, när det gäller utmaning, är ju att hitta vad som är faktiskt, vad är grönt på riktigt. För det är fortfarande mycket djungel av information och gröna termer som används när det kanske inte är särskilt grönt egentligen.
Vilka är de vanligaste misstagen som vi sparare gör?
Ja, men det är väl, och det kan jag förstå, det är väl att man går på grön marknadsföring, att man låter sig luras av gröna termer. Men det är inte så konstigt heller, för att när det beskrivs som grönt och i gröna resonemang och gröna färger i bilder så är det det intrycket man får. Men det är väl det största, att man får ett väldigt överdrivet intryck av grönheten i regel. Så att det man ska tänka är ju att man ska utgå från, om man sparar till exempel när vi pratar om långsiktigt sparande, så är fonder liksom det vanliga, absolut vanligaste sparsättet. Och man ska ju tänka så här att en fond innehåller samma sak som världen, hur världen ser ut. Alltså den är inte särskilt hållbar. Och sen handlar det om vilka aktiva hänsynstagande har liksom fonden tagit för att göra den mer hållbar. Men det betyder inte även om man har tagit flera hänsyn, så betyder det inte att det är supergrön. Så att man ska vara ganska kritisk till den information som ges, och inte låta sig luras av kanske allt för gröna termer och beskrivningar.
Ja, för är det så att bankerna har deras egna beskrivningar av vad som är en hållbar fond och inte, och det finns inget universellt organ som granskar, eller?
Nej, precis. Det finns ju lite olika typer av liksom märkningar, och det, till exempel EU har ju tagit fram en definition av grön verksamhet, den här så kallade taxonomin som är under implementering, där man snart kommer behöva redovisa hur stor andel som en fond investerar i liksom grön verksamhet enligt taxonomin. Men det är fortfarande, det finns liksom ingen enhetlig definition på vad som är en grön investering, eller förutom den här taxonomin då som kommer. Men även den, bara som exemplifieras, så har man ju stoppat in även icke-grön verksamhet i taxonomin som fossilgas och kärnkraft har man ju klassat då som viss typ av sån som grönt. Så att ja, det är ju återigen exempel på hur man måste se upp med detaljerna i de här liksom gröna löftena.
Mm, just det. Men hur kan jag då välja ett sparande alternativ som liksom matchar mina mål, min riskprofil och värderingar? Har du något tips där?
Ja, men jag tycker att man först ska man dela upp det i dels bank, alltså mitt bankkonto, och sen dels i mitt liksom långsiktiga sparande. Och när det gäller bank då, det är ju så att alltså pengarna på banken används ju av banken för att ge lån till andra. Och vi har exempelvis visat i flera rapporter hur svenska storbanker fortsätter att finansiera oljebolag i Arktis. Och det är ju med hjälp av våra pengar på bankkontot som det här görs. Och så vad man har bankkontot är en viktig, ett hållbarhetsval. Och där kan man ju ganska enkelt använda för Finance Guide, alltså vår ranking, vår webbsida, där man kan se hur höga hållbarhetskrav bankerna säger sig ställa och lite vad våra granskningar visat av i vilken utsträckning de följer dem i praktiken. Det andra är ju då långsiktigt sparande, fonder är ju det vanliga, och det gäller även pensionssparande, är ju ofta man får välja enskilda fonder. Och där är det lite djungel alltså. Men det finns en hel del märkningar och verktyg som man kan använda. Och till exempel, det finns svanmärkta fonder som är lite tryggare att välja. De har en del grundläggande krav. Det är inte supergrönt, men det är ändå en lite tryggare och lite oberoende kontroll och så. Och sen finns det lite andra märken och ratingar och så som man kan använda för att få en bild av i vilken utsträckning fonderna tar hänsyn till hållbarhet. Men det är inte så att det är en enda märkning som liksom ger hela bilden. Det är tyvärr inte som att när man går i en matbutik att man kan liksom hålla utkik efter trovärdiga oberoende märkningar som Krav, EU-blomman, Fairtrade. Så skulle man ju vilja ha det inom fondområdet. Det är det som skulle behövas. Det är ju så konsumenter, de flesta har en möjlighet att göra ett eget val. Liksom. Och då finns det Svanen som ändå ställer grundläggande krav. Men annars är det en del andra typer av verktyg som man får använda som ger lite olika perspektiv. Och vi har ju en sparguide på vår sajt där vi har samlat de här olika verktygen och beskriver lite vad man kan förvänta sig, hur man ska ratta dem för att liksom kunna använda dem. Så det är för dem som är lite mer ambitiösa, liksom, som vill sätta sig in i det här och försöka navigera lite i den här fonddjungeln. Sen finns det ju andra sätt att spara långsiktigt. Det finns ju, har ju växt fram andra typer, till exempel att man kan spara i solenergi. Det finns crowdfunding där man liksom går ihop med andra och till exempel finansierar ett vindkraftverk. Och där, då pratar vi inte, då är det inte fonder vi pratar om, utan då är det separata olika företag eller initiativ som erbjuder det här. Och man får, då måste man tänka lite på risken, för att det är inte lika standardiserat. Fonder kan man liksom se vad har den för risk. Det finns en standardiserad skala för det, så kan man se okej, det är hög risk eller lite låg risk. Men när det gäller de här alternativa så är det liksom inte riktigt, finns det inte någon standardisering. Så där får man se upp lite, och en tumregel är ju att om räntan, för det handlar ju ofta om att man lånar ut sina pengar. Mm. Till den här verksamheten, till exempel för att bygga ett vindkraftverk, då om räntan är väldigt hög, då avspeglar det också risken. Så att är det liksom 10% plus i ränta, så är risken högre. Alltså det betyder att i värsta fall kan man förlora pengar ifall projektet inte liksom lyckas eller så. Och sen är det faktiskt också sen ganska nyligen har det blivit krav på att finansiella rådgivare också ska hjälpa till med hållbarhetsaspekter i rådgivningen. Så att om man pratar med sin bank eller någon annan ställe man kan få finansiell rådgivning, så ska de kartlägga dina hållbarhetspreferenser enligt en viss rutin och se till att du får de produkter som passar med dina preferenser. Men jag vill flagga för att kunskapen hos rådgivarna varierar väldigt mycket, och det finns också ett underliggande säljintresse hos rådgivare. De är inte alltid rådgivare, de är ganska mycket säljare, så att det kan vara så att de rekommenderar något som kanske är bättre för banken än för dig som sparare.
Och hur ska man hålla koll på det? Finns det någonting där jag kan kolla med, till exempel någon avgift eller någonting sånt som jag kan se? Är det här en fond som banken tjänar mer på än en annan egentligen?
Ja, det är ju så att det är en allmän problematik att rådgivare har rekommenderat dyra produkter, och det är svårt att se liksom, är det en dyr produkt? Men när det gäller hållbarhet så är det oftast att de ofta också kostar lite mer, för att de är lite mer engagerade, liksom, lite fler processer. Det är lite svårt att säga så här, i allmänhet, men en fond som kostar liksom 2%, det är dyrt. Men det är klart, är den superbra på hållbarhet så kanske man tycker att det är värt det. Men det finns också fonder som är betydligt billigare som också tar stor hänsyn till hållbarhet. Så jag vill bara nämna att egentligen så behövs, alltså, i och med att det här är ganska knepigt, så skulle man vilja ha någon som håller den i handen när man sitter och navigerar den här djungeln. Och då är ju en finansiell rådgivare, skulle jag vara det bästa egentligen. Problemet är ju bara att som systemet ser ut så jobbar de här rådgivarna mer som säljare. Och då är det lite, måste man vara lite försiktigare tyvärr som kund. För att man kan inte riktigt lita på att det här är någon som ger det som är bäst för mig.
Nej, det känns som att man ändå måste läsa på en hel del själv och göra ett aktivt val.
Ja, och också för att de flesta finansiella rådgivare, skulle jag säga, kan inte de här frågorna riktigt. Alltså så att det är inte så avancerad rådgivning som jag tror man får kring när det gäller hållbarhetsaspekterna.
Men jag tycker ändå det var intressant att du sa att det har i alla fall historiskt varit mer lönsamt att spara hållbart än traditionellt sparande. Nu vet man inte men framöver, men att det inte finns en historik på det. Det är ju en bra morot om någonting. Finns det någon övergripande databas som kan ge guidning? Du nämnde er sparguide. Finns det någonting annat du kan rekommendera man kan vända sig till? Någon databas eller någon?
Ja, men det finns en hel del så här guide, eller vad ska man säga, märkningar och rankingar och sådär. Och det är de vi har samlat i vår guide. Så vår är en sorts metaguide då. Om man går in på vår webbsida så finns det en flik som heter sparguide. Och där kan man klicka då på om man vill göra ett mer hållbart fondval, om man vill göra mer hållbart premiepensionsval. Och då under dem så har vi samlat relevanta verktyg och alltså ställen man kan gå till, verktyg och rankingar som man kan använda. Så det finns, så vi har försökt liksom samla det på ett ställe.
Och vad heter hemsidan?
Det heter fairfinanceguide.se.
Fairfinanceguide.se. Jättebra. Och premiepensionssparande. Har du något tips där?
Ja, det är ju egentligen ett vanligt fondval. Det är bara att man får välja mellan de fonder som finns på deras så kallade fondlista. Och gör man inget fondval så gör man inget eget val. Då hamnar man i sjunde AP-fondens fond, som bland annat investerar i de flesta av de stora oljebolagen. Alltså vi hittar ju löpande väldigt allvarliga hållbarhetsproblem i den fonden. Och för den fonden har som strategi att investera överallt i princip. Och säger sig då försöka påverka de här företagen där det finns brister i belägg för att det här har tillräcklig effekt. Så att det är inte ett, om man inte gör ett val så hamnar man i en väldigt, ska man säga, ohållbar fond. Så att det är ju ett tips att se över premiepensionsvalet och välja någonting grönare. Och där har vi ju en särskild guide för hur man kan göra, hur man kan tänka, vad det finns för verktyg och hur man ska ratta deras. Det finns ett filter på premiepensions på pensionsmyndighetens webbsida där man ändrar fond i premiepensionen. Så finns det ett filterfunktion och lite olika sätt att filtrera fram fonder. Sen kommer det ju tyvärr om man inte gör jättesnäva filter så kommer man fortfarande ha ganska många fonder att välja mellan, och för de allra flesta så är det liksom att få 10, även om man trattar ner ett par hundra fonder till 10, så är fortfarande 10 liksom, ja men vilken av dem ska jag välja, och är det någon som är bättre än någon annan, och här är det lite, det är fortfarande lite snårigt, men om man använder de här filtren så får man i alla fall fram fonder som då ska leva upp till de kraven man har ställt in i filtret. Och sen får man ju se på, okej, är det en aktiefond jag vill ha eller räntefond? Ja, vanligtvis en aktiefond. Om det handlar om premiepension så handlar det om ett långsiktigt sparande. Om man inte är 60 så ska man välja en renodlad aktiefond. Och man kan ta ganska hög risk. Om man inte tycker att det är nervöst när börsen svänger och att pengarna och liksom går upp och ner i värde, då kanske man tycker att man vill ta lite lägre risk. Så det finns andra aspekter också att ta hänsyn till i kombination med hållbarheten.
Grymt, jag har faktiskt använt den guiden när jag gjorde mitt premiepensionsval för några år sedan. Och ja, det var okay. Jättebra. Och ju fler val man gör, desto färre fonder blir det ju att välja med. Så det blir ett enkelt val till slut, för då har man bara några stycken. Ja. Men
det man kan välja fler också för att sprida riskerna lite. Det är ofta ett bra tips att inte välja bara en fond, man kan välja flera.
Just det, så att man har riskspridningen där, som du säger. Jättebra. Och det finns ju en del banker där det har ändå förekommit penningtvätt. En del storbanken som har varit i blåsväder. Kan man lita på de bankerna? Är det mindre bank bättre? Hur ska man tänka där, tycker du?
Alltså, man vet ju aldrig. Och man upphör ju inte förvånas när det upprepas skandaler. Men jag tror att i det här fallet så har nog banken i alla fall närmaste sikt lärt sig kanske en läxa och satt in större kontroll i sin verksamhet. För att det har ju verkligen skadat dem i anseende, i höga böter. Vissa svenska storbanker är ju svartlistade för att investera i hos några investerare som säger att det är på grund av det här i Baltikum och penningtvätten som skedde där. Att svenska banker var involverade. Så att man ska aldrig säga aldrig. Men jag tror ändå utifrån att det har varit väldigt starka effekter av det här. Att man inte har haft bättre kontroll. Så att jag hoppas att man har lärt sig en läxa. Och att det inte lönar sig att försöka liksom ta genvägar eller...
Exakt, och hela branschen kanske har lärt sig en läxa. Att man behöver ha bättre kontroller.
Ja, jag tror att... Jag hoppas att... I och med att engagemanget för hållbarhetsfrågor i Sverige är ganska brett, så tror jag att också... Det handlar mer om en insynsfråga. Att liksom, så att jag tror att bankerna vet att de blir granskade och utkrävda ansvar, så skapar det en större drivkraft att ta ansvar. Så jag vet inte om det är globalt sett. Jag tror tyvärr att det finns väldigt mycket problem. Speciellt stora internationella banker kring penningtvätt, skatteflykt, kriminella affärer. Alltså det är tyvärr... Det är en hemlighetsfull bransch, finansbranschen, bankbranschen. Och det... det möjliggör ju också den här typen av skumma affärer.
Mm. Mm. Ja, det hoppas att det går i rätt riktning. I alla fall.
Ja, men det tycker jag absolut det gör. Alltså, hållbarhet har ju verkligen blivit det absolut hetaste som man pratar om i finansbranschen. Sen kanske inte det är exakt lika mycket action som man pratar om det. Men det går absolut helt i rätt riktning. Och vi ser ju att kundtrycket, att sparare reagerar på granskningar, hör av sig, ställer frågor. Det ökar ju absolut pressen på de här aktörerna. De är ändå liksom på en marknad. De vill liksom inte blåsa sina kunder. De vill inte ha missnöjda kunder. Så att när jag jobbade på insidan så tänkte jag att det viktiga här är att bara få ut det här ljuset. Då kommer det starta igång krafter som kommer skapa bättre drivkrafter för de här finansiella företagen att bättra sig. Och det är väl lite det vi ser, och att också att regelverken börjar komma upp, även om de inte är jätteskarpa och tillsynen är väl inte riktigt existerande. Men det är ändå liksom, det är på väg åt rätt håll. Men det finns också idag val som är betydligt grönare på ett mer absolut plan som man kan välja. Så att det finns också en möjlighet att gå ännu längre fram som sparare och bankkund.
Mm. Och du nämnde också det här med, det heter väl impact investment, det här man gör andra typer av investeringar då i olika projekt, till exempel investerar i solenergi i utvecklingsländer och så vidare, eller vindkraft nämnde du. Bara för att knyta an till det, hur definieras det här impact investment, och hur vet man att pengarna går till det som sägs? Kan man veta det?
Alltså impactinvesteringar handlar ju om att man kombinerar både liksom hållbarhetseffekter och ekonomiska mål. Hållbarhetsmål och ekonomiska mål. Det ska liksom vara till nytta både ekonomiskt och för hållbarheten.
Mm.
Och jag tror att många tänker så här att man sparar en fond så går pengarna till att bygga att företaget får pengar för att bygga fler vindkraftverk. Men så är det ju inte. Det är en andrahandsmarknad där man köper delägande i olika typer av verksamheter som existerar. Så att direkteffekten av liksom ett fondsparande är inte jättestark. Även om den är viktig, för att om vi som fondsparare säger att till företagen att hörni, gör inte det här och gör mer av det här, så kommer ju de göra det. Så att det finns en möjlighet att påverka företagen. Men om man verkligen vill liksom möjliggöra en ny grön verksamhet så är ju liksom mer direkt investeringar, alltså den här typen av impact-investeringar bättre. För då går pengarna liksom till att möjliggöra ny liksom grön verksamhet. Bygga nya solpaneler eller vindkraftverk eller vad det kan vara. Men det är också någonting som man måste tänka på risken att det är inte lika standardiserat kring riskbedömningen av sparandet, så att man får läsa på och bedöma liksom, okej, de ska göra det här och räntan är det här och vem är det som står bakom och sådär. Och sen ett tips är ju att sprida det på flera projekt, för att om man satsar bara på ett och just det riskerar liksom, går omkull eller så förlorar man allt. Men om man sprider ut pengarna så skulle ett av dem, så förlorar man kanske en femtedel eller en tiondel beroende på hur mycket. Men jag tror ofta så är det, alltså jag har hört om projekt som har, där det inte har varit full återbetalning, men överlag så verkar det ändå vara som att det kan ändå vara ett bra sätt att spara pengar.
Det är ändå gått plus så att säga.
Ja, men det har, och att det plus att man har liksom fått sin ränta, men också att det inte har liksom gått omkull, att man inte har fått pengarna tillbaka. Men det finns ju också, men det finns ju gröna banker som Ekobanken, Jak Bank, där liksom har man pengar på kontot där så omfattas ju det av bankgarantin eller insättningsgarantin. Mm. Så då är man ju helt trygg, även om då banken skulle gå omkull så täcker ju den upp till, tror jag, vad är det, 1 miljon kronor tror jag.
För hur fungerar de bankerna då? För de har väldigt fokus på just hållbarhet.
Ja, precis. Nej, men de har ju verkligen det inbyggt i sin värdegrund att de ska främja hållbarhet. Så att det är ju liksom kooperativa banker och så att har man pengarna på till exempel Ekobanken så används det bara till att stödja, finansiera, låna ut till liksom hållbar verksamhet så som Ekobanken definierar det. Och när vi analyserar dem och betygsätter dem med vår internationella granskningsmetod så får de ju nästan, ja, de får 99% av kriterierna, alltså i princip 100%. Så att de har väldigt höga hållbarhetskrav och då vet man att mina pengar på den banken används på ett hållbart sätt. Det vet du inte alls om du är kund hos någon av storbankerna. Där kan det gå pengarna användas till att stödja bolag för att leta olja i Arktis eller ja, annat ohållbart. Så är det tyvärr.
Så hur många procent får en storbank i er rating jämfört med Ekobanken då, till exempel?
Ja, men de ligger ju på runt 60% medan Ekobanken ligger på 99%. Sen ska man komma ihåg att det här avspeglar vilka löften de säger sig, vilka krav de säger sig ställa, alltså vilka hållbarhetsprinciper. Vi utgår från ett par hundra olika hållbarhetsprinciper och ser vilka tillämpar de i sina investeringar och utlåning. Och så det här har spelat att storbankerna ställer sig bakom i princip i snitt 60% av de här principerna på pappret. Mm. Men och det är fortfarande långt ner från ja, ska man säga, Ekobanken på 99, men sen skulle jag säga att i verkligheten så är ju kanske inte så lever de inte upp till det här särskilt väl. Utan när vi tar stickprov på efterlevnaden så ser vi ofta, hittar vi ofta avvikelser. Att man inte agerar tillräckligt för att försvara de här principerna som man säger sig stå bakom. Men där går det också åt rätt håll. Vi ser att bankerna, ju mer granskade de blir, ju mer kunderna får reda på det här och ju mer kundtrycket ökar, desto större liksom, kraft blir det åt att försöka tappa igen luckan mellan policy och praktik.
Jag känner verkligen nu efter vårt samtal här att det är så viktigt att trycka på sin bank. Att jag kan inte sitta här och vara tyst längre.
Nej, men det är jättekul att det är många som har fått upp ögonen för det här. För det är verkligen en jätteviktig sektor om vi ska kunna rädda klimatet och ställa om till liksom verkligt hållbar utveckling. För när vi pratar om liksom företag som gör olika saker som man förfasas över så är det inte osannolikt att du själv är delägare i det här företaget genom din pensionsfond eller din bank. Och då är det ju så att man har en möjlighet att påverka genom pengarna. Genom att skicka signaler till de här företagen. Och ju fler investerare, ju fler sparare och ju fler banker och pensionsfonder som gör det, desto starkare blir signalerna till företagen att sluta med det här dåliga och börja med det bra. Så att här finns ju en möjlighet att... Jag kommer ihåg ett exempel. De skulle bygga en oljeledning i USA som heter Dakota Access Pipeline för några år sedan. Ganska många år sedan nu. Men då var det många som var upprörda över det. Och då gjorde vi en granskning som visade att svenska banker investerar i företagen som bygger den här oljeledningen. Och plötsligt hade man ju en kanal ner till problemet. Man hade ju liksom att genom ens bank... så fanns det en kanal ner till problemet. Och då började bankerna, de borde ju ha gjort det tidigare som de har lovat hållbarhet och så. Men då började de knacka på oss, de här företagen, och säga, hörni, vad gör ni så? Och sen slutade det med att alla uteslöt eller svartlistade de här bolagen. Så de lyssnade ju inte på de här svenska investerarna. Men det är ett exempel på att det är också en möjlighet att man har den här finansiella kopplingen till olika typer av problem runt med världen. Det viktiga är ju att ens bank eller pensionsfond axlar det ansvaret och representerar det här intresset och liksom verkligen gör någonting istället för bara sitta som en passiv ägare och tjäna pengar. För då blir man bara en del av problemet.
Ja, för det var först efter er granskning som det här ens uppdagades.
Ja, det var ju då bankerna började engagera sig och det var lite lustigt för att Av de ganska få bolag som uteslut så var ju, hade alla uteslutit just de här bolagen. Men det är för att blir det uppmärksamhet kring de tycker att det här är ganska liksom, ja, jobbigt. Det är lite känsligt och då har de en anledning att agera. Men alltså, historiskt sett så har ju finansbranschen att den är präglad av liksom, dålig insyn. Att kunder vet inte riktigt vad deras pengar går till att används. Och då blir det lite, det undergräver lite viljan eller drivkraften att vilja vara bättre än andra. Eller att det inte finns ingen risk att vara sämre än andra. För att ingen ser skillnad och alla kan säga att de är hållbara och att de jobbar jättemycket med det här. Så det behövs en liksom oberoende aktörer som granskar och involverar kunderna på ett enkelt sätt utan att göra det för mycket komplicerat.
Det känns ju superrelevant, superviktigt. Och jag känner lite förskräckt över att just mina pengar, våra pengar, att det går till någonting som jag absolut inte vill stötta, men det gör det bakom min rygg. Jag kan liksom inte påverka det. Eller jag kan ju såklart höra av mig till min bank. Men just det här att vad mina pengar gör, det har jag ingen aning om. För jag har gett det förtroende till min bank som kanske inte då lever upp till mina förväntningar i en del avseenden.
Nej, precis. Och samtidigt så finns det ju liksom den andra sidan att det finns en möjlighet att styra pengarna till det som löser problemen, som bidrar till liksom lösningarna. Så att det finns en jättepotential och intresset hos svenskar är ju stort. Alltså 7 av 10 säger att de inte vill spara, att deras sparpengar ska ha en negativ påverkan på planeten. Men jag kan ju säga att de 7 av 10 får ju inte det de vill ha. Alltså det är inte många som sparar i de allra grönaste produkterna. Så att det ska jag säga, det är ju inte spararnas fel. Det är ju för att det är alldeles för krångligt och det finns liksom, det är svårt att navigera i det här som konsument. Och det är därför vi vill driva på de stora aktörerna så att de tar helhetsansvar på bredden och säger så här, okej, men vi erbjuder bara produkter som är hållbara. Det är inte så att vi bara har några få produkter som är hållbara och sen är det resten liksom fulprodukter. Utan vi vill att vi granskar ju hela banker, vad de tar för ansvar i hela sin verksamhet. Inte bara liksom enskilda produkter. Så det tror jag är en lösning. Sen kan det vara så att hållbarhetsprodukter som tar ett steg längre är viktiga för att de driver på utvecklingen. Så de kan liksom ta steg före. Men det viktiga är ju att, liksom att de aktörerna har ett hållbart erbjudande. Och det ser vi ändå att det går i den riktningen. Det är ju flera som har till exempel fossilfritt har ju nästan blivit det nya normala. Alltså att stora banker har ju uteslutit fossilbolag ur alla sina fonder. Inte bara hållbarhetsfonderna. Det är väl någon som inte gör det längre, fortfarande. Men de flesta storbankerna gör det. Så att det är positivt. Det ska ju vara tryggt som kund att kunna veta att okej, men det får inte liksom gå till Mordor om jag inte gör ett exakt hållbart val. Och sen kan de som verkligen vill ha det absolut spjutspetsgröna kan välja de produkter som ligger lite mer i framkant.
Ja, det borde ju någonstans finnas en miniminivå som håller liksom, någon slags rimlig kravnivå, tycker man. Men om jag nu vill mejla min bank, eller jag kanske till och med kommer vilja byta bank efter jag ser. Jag går in på Fair Finance Guide och ser de här olika ratings som olika banker får. Så ett sätt är ju egentligen att byta bank eller byta fonder. Göra aktiva fondval. Men sen kan jag också mejla min bank om jag vill påverka. Och då har ni ett standardiserat mejl på er hemsida. Visst var det så?
Ja, men precis. Så att man kan ju, vi säger så här, i första hand, hör av dig till din bank genom att skicka ett förskrivet. Man klickar på en grön eller röd knapp, liksom beroende på om man är nöjd och vill peppa till bättring eller om man är missnöjd och vill. Och sen så går det iväg till banken och hittills har över 50 000 gjort det i Sverige och det ger avtryck, det ser vi verkligen. Vi har ju väldigt mycket dialog med bankerna. Så att vi ser att det verkligen har effekt. Men sen så om man verkligen tycker att nej, men det här är inte okej. Alltså, jag vill inte vara kvar överhuvudtaget i den här banken. Så då kan man ju byta till en grönare bank. Och då, liksom, då röstar man med fötterna och gärna kan man tala om för banken varför man byter. Så det är, men på båda sätten så uppehåller man ju kundtrycket eller pressen på banken att liksom, antingen är man kvar som en aktivt tjatig kravställande kund eller så röstar man med fötterna, och på båda sätt så ser det ju tryck på banken att bättra sig.
Mm. Om vi nu ska summera det här avsnittet i dina tre tips för mer hållbart sparande till lyssnarna, vilka medskick vill du göra?
Ja, men för det första så liksom ställ krav på din bank eller byt till en grönare bank, och det kan man göra enkelt via vår sajt då, eller och i alla fall att kolla sin bank och mejla sin bank. Och sen om man ska byta bank, då är det ju den mottagande banken som sköter det allra mesta. Det är inte så svårt egentligen att byta bank i Sverige. Det är några aspekter, man har bolån och lite sånt där som komplicerar lite. Men så sätt press på din bank. Det andra är ju att byta till mer hållbara fonder. Och där får man ju, man kan ju antingen välja Svanen då som är tryggt. Man kan också använda olika typer av guider och rankingar. Och vi har ju samlat de viktigaste verktygen i vår lilla sparguide på sajten där man kan läsa lite om hur man kan använda dem. Och det tredje är ju också egentligen ett fond, byta till mer hållbara fonder, men det är inom premiepensionssystemet. Och det är ju så att de flesta ligger ju i den här sjunde AP-fonden som har otroligt ohållbara investeringar. Och där finns det ju en väldig möjlighet att byta till en mer hållbar fond. Och de har ett filterfunktion som man kan använda. Och man kan också använda vi har också en särskild guide på vår sajt för premiepensionsvalet. Hur man ska ratta det här filtret och vad man kan förvänta sig av det som faller ut liksom. Så det är väl tre saker som är ganska, det är inte något som man bara gör på en kvart, men det är tre viktiga saker som man kan göra för att få ett mycket mer grönt och, jag skulle säga, mer framtidssäkrat sparande.
Grymt. Jag ska gå in direkt efter vårt samtal här på hemsidan. Och vad heter den nu igen?
Det heter fairfinanceguide.se. Bra. Eller man bara googlar.
Toppen. Så kan man ju börja med att kika där egentligen. För där finns det ju, som du har sagt, väldigt många bra tips om hur man går vidare. Tack så jättemycket, yes. Jakob, för alla dina tips och råd inom hållbart sparande. Vi kommer bidra till en bättre värld efter det här avsnittet, känner jag.
Ja, kul att vara här och lycka till alla lyssnare med era hållbara val.
Tack så jättemycket.